Då åker vi, gumman.
Japp.
Hej och välkomna till Mord mot mord, en podd där jag, Karin Londré, och du...
Anna Sandell. Mitt i klunken.
Verkligen, förlåt. Så dålig timing. Vi pratar om läskiga saker.
Det gör vi. Hela tiden.
Hela tiden. Det var det, och det gör vi ju ganska ofta annars
off,
med.
Off air.
Exakt, vi pratar ju om läskiga saker också, och skit.
Mm.
Alltså, snacka mycket skit du är.
Exakt.
Om alla. Nej, skojar. Det är vi absolut inte. Vi är underbara personer som pratar om bara snälla saker. Exakt. Om andra personer hela tiden. Ja, det här var en tajt inledning. En av de bästa, tror jag. Ja. I inte bara vår poddshistoria, utan allmän poddhistoria. Ja, men vi sätter oss mitt emot varandra vecka, en gång i veckan, och pratar om varsitt fall. Eller berättar om varsitt fall för varandra.
Exakt.
Hur mår du?
Bra.
Härligt.
Mycket bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Jag har haft en väldigt bra helg.
Ja.
Det är ju underbart.
Berätta om den.
Men jag har landat, vet, mitt emellan det här att man gör saker, men man gör lagom mycket saker.
Ja.
En sån helg. Ja.
Perfekt.
Jag var super, super trött i fredags. Då var jag bara hemma och så kollade jag på tre avsnitt Fab Five,
ja,
som Netflix har rebootat. Och så drack jag jättemycket vin.
Mm.
Drack massa rödvin. Och du vet, det är så skönt. Det här är som vidrig, så ja. Men en väldigt skön grej med att vara ihop med någon.
Mm.
Det är ju att man kan göra ingenting, men man gör det med någon.
Och då gör man någonting.
Exakt, då känns det inte. Jag tycker inte det känns så deppigt att vara hemma en fredag ensam heller. För det kan vara jävligt skönt.
Det kan vara det bästa som finns.
Men det här blir som en sån upphöjd, var ensam grej. Så jag typ, ja, men vi kollar på jättemycket Fab Five, och det är otroligt.
Gud vad härligt.
Alltså, det är så himla bra.
Du har ju sagt det till mig flera gånger.
Alltså, så många.
Och jag vet inte varför jag står emot, för att jag vet att jag säkert skulle älska det.
Ja, jag tror också du hade gjort det.
För jag älskade ju Carson.
Ja, men exakt. Och det de har gjort nu är att de liksom har tagit den tidens Fab Five, men de har typ uppdaterat det med liksom 2018 vettighet.
Mm.
Som är att så här, ja, men det är en av snubbarna som gör om folk. Det är han som är Culture.
Mm.
Det är en sån oklar grej. Men han är svart. Och i ett avsnitt så är det typ att den hon ska göra om är en polis.
Mm.
Och då pratar han om att så här, ja, men om hans relation till polisen som svart man.
Mm.
Och typ polisen pratar om så här, ja, och det är fruktansvärt att man blir liksom att man hamnar i samma grupp som de här svinen som gör fruktansvärda saker
med svarta. Mm.
Och typ det är en som är väldigt religiös. Då är det typ en av dem som är så här, ja, vad är din inställning till homosexuella typ?
Mm.
Och så pratar de om det, och de är så himla, det är så vettigt samtal, och ja, det blir härligt. Extremt gripande.
För jag kommer ihåg när förr liksom, att det alltid var så här, han Jay som var Culture, att han bara, now let's bring your girlfriend to the theater. Och typ när du kommer in här, då så står du så här, och då kommer du se väldigt kultiverad ut. Att man bara, åh, det här är så, det är så fattigt liksom. Det är verkligen amerikanskt, ute i fingerspetsarna. Vad kul, det ska jag kolla på.
Och typ, något avsnitt så är det så här, en snubbe som frågar så bara, who wears the pants in your family, typ till en kille som är gift. Han bara, that's actually quite problematic, don't worry about it, you're fine. But, och så typ förklarar han varför så här, det är förlegat att tänka sig att det är så här, en person som wears the pants in the family liksom. Alltså så här, att det är som Fab Five, fast det är gamla Fab Five, fast det är liksom bättre.
Fattar.
Och jag har gråtit till vartenda avsnitt. Och jag är ju i och för sig en gråtare.
Mm.
Men min kille, som absolut inte är det, alltså skulle önska att han grät, försöker trigga känslor i honom. Han har typ lipat också.
Aha.
Så att det är...
Jag är ju ingen gråtare.
Nej, men det, kan du testa?
Jag lovar.
Mm. Ja, men bra. Jag ska...
Ja, men Fab Five. Jag ska titta. Jag lovar att titta till nästa gång.
Men jag vill heller inte tvinga dig till
Nej,
någonting.
Jag vill titta.
Okej, okay. Och sen så har jag ett tips som jag skulle vilja tipsa dig om.
Mm.
Och även andra kan få ta åt sig tipset. Det är att jag har startat... Alltså det var någon som typ... De började följa mig på Instagram. De heter Mörderier. Som är typ en så här... En svensk true crime-blogg som görs av tre kvinnor som är så här... Men de är så här uttalat feminister.
Mm.
Och så skriver de om true crime. Och de har just börjat, de startade för typ bara några
veckor. Ah, vad kul!
Och den känns väldigt mysig. Det är ett väldigt blandat flöde som de har. Att delvis är det typ så här, ja, men mer längre, du vet, så här investigative grejer liksom. När de går in i fall väldigt mycket. Men också typ att det är så här... mina bästa memes om Making a Murderer.
Gud alltså, vad kul.
Vilket är ju
exakt. Mörderier.
Ja, mörderier.
Ett iTunes-konto. Instagram-konto.
Ja, men det är ett Instagram-konto, men det är också en blogg.
Just det, vad du sa.
Så att, jag tycker att man kan gå in och läsa där.
Kul, bra. Tack för bra tips.
Tack, eller varsågod.
Tack snälla för att jag fick ge tipset.
Jag är alltid, jag ser mig själv lite som en coach.
Ja, det är bra. Uppskattar det.
Ja, men bra.
Jag har inga så bra tips.
Har du något? Det kan vara ett allmänt livsråd bara.
Don't do drugs, stay in school, be cool.
Det är synd att de två utesluter det tredje.
Nej, men vi...
Skoja.
Jo, det var ju kul. På Nyhetsmorgon så var ju försvarsadvokaten till Akilov på.
Just det,
på.
Drottninggatan, terroristen.
Exakt. Och det var så intressant tycker jag att höra honom prata om hans yrke.
Mm.
Att liksom företräda en...
Ja, men en av Sveriges mest hatade män.
Exakt, och vi har väl typ aldrig terrorrättegångar och sådär i Sverige.
Vad var hans ingång liksom? Var...
Nej, men det är ju såklart där att hans jobb är ju viktigt för demokratin. Mm. Och det fattar typ inte folk. Men det, jag förstår det, att man har väldigt svårt att skilja på det. Att man kan inte, han får jättemycket liksom hat-mail. Hur kan du företräda dem? Men hans jobb är ju jätteviktigt ändå. Och sådär. Men det var väldigt bara...
Var det självklart för honom att ta fallet?
Liksom? Ja. Men han såg det som ett hedersuppdrag.
Ja, ja, men exakt. Är han en sån som har haft mycket den typen av uppmärksammade fall innan?
Ja, han är tydligen liksom en kändis i den världen.
För det finns, vad heter han som företrädde Breivik? Jag minns inte vad han heter.
Inte jag heller.
Men det var ju, jag tror det var en Skavlan-intervju med honom som också var så här... att han fick frågan, för han hade nog företrätt någon annan högerextrem person som hade begått ett mord, tror jag. Så Breivik bad om honom.
Ja, det är läskigt.
Ja, verkligen. Men då var det också typ att han fick den frågan och så, du vet, så pratade med sin fru. Och hon bara, nej, men det här är ditt jobb.
Det är det.
Det här är det viktigaste du kan göra. Typ. Mm. Och det var ju också så att han blev mordhotad och liksom allting så.
Mm.
Jag tycker att det är ett jätteintressant yrke.
Det är ju det, för att man kan ju inte... På någonstans kan man också sådär... Man kan ju inte förstå hur man kan... Ja, jag vet inte, det är väldigt spännande.
Ja, men exakt, att du sitter ner med en person som har, eller så här, hur bemöter man ens en person som Akilov eller Breivik liksom? Och så är man så här, nu ska jag förföra din talan på ett sätt och typ värna, och som sagt, det är ju verkligen så, det är superviktigt i rättssamhället, annars så faller ju allt.
Ja, och det som han sa var också, det som är hans roll är också att se till att han så här håller hela vägen ut, att han inte blir knäppt typ. För Akilov har ju suttit i sånt förvar där han är bevakad dygnet runt, det är glas och det släcks tydligen aldrig ner i cellen.
Men
och när han ska äta, när han ska på toaletten, när han ska sova, allting syns. Det är någon som sitter och tittar på honom med en glasruta hela tiden och det är aldrig mörkt i hans rum. Det är ju nästan, alltså, jag säger inte, jag liksom lägger ingen värdering, men det är nästan tortyr ju.
Alltså det är alltid ljus liksom. Nej. Det är svårt. Och alla sådana där frågor är så jävla svåra tycker jag.
Verkligen.
För att så här, det är ju så här, jag tänker mer rehabilitering än straff liksom. Men det är väl, eventuellt kommer väl han bli utvisad efter ett fängelsestraff.
Det är ju skulle gissa det.
Pratar om. Jo, men han har ju inte ens uppehållstillstånd.
Nej, så att, ja, precis, då blir han ju definitivt det.
Precis. Nej, men och det är skitsvårt för så här, ja, det är superviktigt att se till att han faktiskt genomgår hela sin rättegång. Och han ska ju straffas för att han har gjort något alldeles fruktansvärt. Mm. Men det är...
En sak som jag fick lära mig i veckan, jag har ju då tyvärr... jag orkar ju aldrig läsa färdigt en text. Jag har väldigt svårt att minnas saker jag lär mig som inte är typ... Låt texter. Gud, eller...
Jag har verkligen valt en bra podd för dig att göra.
Nej, men jag liksom har ju väldigt... du vet, det är hemskt. Mm. Jag typ har inget intresse. Eller det har jag. Jag kan inte förklara vad det är som händer. Men jag har alltid trott att livstid i Sverige är alltid det tidsbegränsat. Men man kan bli dömd på livstid och ofta så blir det tidsbedömt en tid in.
Ja, just det, att man får tidsbestämd straff om man får taga.
Och för jag då i min liksom missuppfattning trott att livstid aldrig kan vara mer än 37 år. Och det fick jag lära mig år.
Eller? Var kommer den siffran ifrån?
Jag vet inte. För att jag var så himla... Det är också det att jag så här, jag vet inte. Det har jag hört och gjort till en sanning i mitt huvud.
Vet du vad jag har gissat?
Nej.
21 år.
Ah, okej.
Okay. Så jag tänker att livet är ännu kortare än vad du gör.
Verkligen.
Men så man kan sitta...
Man kan sitta hela... Tydligen, för då började vi googla det här. Och han som sköt in i Sturekompaniet.
Ja, just det.
Han har inte fått tidsbestämt livstidsstraff. Mm. Jag tror att det var han, igen då. Minns ingenting av det jag lärde mig förr igår. Men så att, det tyckte jag, det var typ, det är kanske självklart för alla. Men för mig var det ändå
nej,
typ
jag visste inte heller det.
Men
jag...
För att det känns alltid som att så här, svenska rättssystemet är alldeles för snällt. Typ livstid är aldrig livstid. Men det kan vara det. Sen är det ju typ väldigt sällan det, tror jag.
Jag kom på nu vart jag fick 21 år ifrån. Jag tror att det är i Norge.
Ah, okay.
För att i Norge så är det 21 år.
Som är max.
Ja, men man kan dömas till förvar efter det.
Okay.
Så till exempel en sån som Breivik kommer ju aldrig komma ut.
Alltså...
För samhällets och sin egen säkerhet typ.
Så
kan han dömas till förvar liksom, efter att han har avtjänat sitt straff.
Mm. Intressant.
Mm, eller hur?
Mm. Vi rullar igång.
Vi kör igång, va? Kul.
Mm.
Kul, för nu har jag alltid på min dator, som också heter min jobbdator, så har jag alltid några flikar med så obehagligheter som bara ligger där. Så att det är så att man bara, Brazilian crime! Men jag ska inte prata om ett brasilianskt fall idag.
Nej.
Kanske lite längre fram. Har hittat ett otroligt intressant.
Starkt.
Utan jag ska prata om ett tyskt fall. Kommer du ihåg att det... Nu gör ju inte du det eftersom du inte har något minne. Men för... vad är det? 15 år sedan ungefär. Ja. 2002. Så blev det väldigt stor nyhet om att det fanns en kannibal i Tyskland.
Ja!
Jag tänkte att jag ska göra det fallet.
Shit.
Vet du jättemycket om det?
Nej.
Nej, bra.
Kannibalism... har alltid varit ett skräck.
Ja, gud. Varför är vi rädda för allt? Det är verkligen så här, vampyrer, kannibalism. Ja, det är ju superrimliga saker att vara rädd för. Spöken däremot, inte rädda.
Aj, oh, nej.
Bara för att vi sa det kommer du få de läskigaste spöken här. Du vet att det är så här, the ghosts of podcasts past.
Verkligen.
Som kommer komma. Det kommer bara sitta två killar i ditt vardagsrum och älta om sina barndomstrauman.
Verkligen.
Här. Fruktansvärt. The Rottenburg Cannibal.
Just det.
Eller Der Metzgermeister.
Mm.
Betyder The Butcher Master. Hur är din tyska?
Helt okej.
Okay. Bra. Mm. För att jag kommer köra hela det här på the native tongue.
Ah, perfekt.
nej. Armin Meiwes föds den 1 december 1961 i Kassel. Han var väldigt ensam under sin barndom. Hans pappa var väldigt strikt och dessutom ointresserad, vilket jag tycker verkar vara en sån pissig jävla kombination. Att det är så här, jag bryr mig inte, men sitt jävligt stilla där borta. När Armin var 8 år gammal så lämnar pappan familjen. Han tar också med sig sina två söner, som är hans styvbröder. Eller halvbröder blir det.
Mm.
Alltså Armins halvbröder. Armin hittar en lösning på problemet att han inte har något sällskap genom att hitta på en låtsasbror som heter Frankie.
Mm.
Armins mamma blir alltså ensamstående och hon är extremt, extremt närvarande kan man säga. Det stod typ att hon disciplinerar honom in public, vilket jag inte tycker är. Alltså beroende på hur man disciplinerar honom. Man måste kunna säga till ett barn.
Men det tänker jag ju typ att slå.
Ja, okej. Okej, det tycker jag verkligen inte man ska göra varken in public eller in private. Men för jag är mitt huvud...
Jag tror att det typ är ett annat ord. Jag tror att det är att slå.
Så naiv att jag bara, man måste ändå...
Alltså man får säga peta inte i näsan.
Exakt, det var på den nivån. Ja, vi vet inte om hon slog, men kanske.
Jag gissar att det är det.
Ja. Och det finns typ stories som att hon senare så här följde med honom på dejter och sånt. Och typ när han hade övningar i militären där kan hans morsa upp.
Oj.
Stressigt.
Verkligen.
Riktigt stressigt. När han är 20 år gammal sätter hon upp en lapp på hans dörr i huset där de, där som de flyttade till då. Mm. Med texten Kinderzimmer på. Alltså barnrum. Han kommer behålla den lappen även efter att hon är död och han bor kvar. En grej som är lite avvikande med Armins uppväxt är att han har sexuella fantasier där han bjuder hem och äter upp pojkar.
Ja. Ah.
Det är inte alla...
Det har man inte.
Nej, det har man inte. Just det här ätandet känns inte helt...
Nej.
Det är inte helt vanligt. Han är också tokig i sagan Hans och Greta.
Okej. Okay.
Framförallt den delen när det pratas om att hon häxan där som tar dem göder Hans innan hon ska liksom, så. Det tyckte han tydligen var kanon som barn.
Okay.
Och som ganska litet barn tror jag, för att hans pappa berättade om det under rättegången sen. Och hans pappa var knappt engagerad i hans liv efter att han flyttade redan som, när han var 8 år gammal, så det måste ha varit väldigt tidigt. 1999 så dör Armins mamma. Han är alltså då, det här har jag skrivit för att vi ska slippa räkna matte.
Mm.
38 år gammal. Mm. Och han ärver då deras stora hus i Amstetten. Det ligger liksom mitt i Tyskland. Mm. Verkligen så här, centrerat typ. Och jag har läst några texter där det påstås att han då byggde liksom som ett altare för henne i huset. Och hade, du vet, så en skylt och ja, och du vet så. Men jag vet inte om det är sant eller inte.
Nej.
Det var, blev så otroligt uppmärksammat i det här fallet. Att det, liksom, det kändes som att man också eldade på saker och ting. Så jag vet inte, men eventuellt så hade han det. Folk i området gillar honom. Han är typ, de säger att han är lite barnslig. Men han är så snäll, han, du vet, hjälper till, hjälper folk att så här klippa gräset, bjuder över på middag. Han är typ en, kanske hjälper dem att fixa sina bilar. Han är datatekniker, jobbar han som. Och samtidigt som han också är, ja men han är en jättesnäll granne, men han är också ute på nätet och letar efter en man att döda och äta.
Mm.
Någon gång under 2000, jag tror ganska tidigt under 2000.
Hur börjar man den sökningen ens? Är det på darknet?
Nej, han börjar, nej så här då. Han börjar liksom, man kan följa, ja men lite grann hans utveckling, som först att han kollar på så här, kanske, du vet, lite så grövre porr.
Mm.
Lite, och sen så går man över till våldsporr och så.
Mm, okay.
Och sen så, ja, men så letar han väl sig efter vidare helt enkelt. Och som sagt, han har ju haft de här fantasierna sen han var ett litet barn.
Mm.
Han lägger ut en annons på ett kannibalforum. Där de säger att så här, det här handlar om, du blev så rädd nu, vänder dig, du vänder precis ryggen mot mig.
Men jag tänker, det är så, ja, fortsätt.
Nej, men, och på det här forumet så står det typ att så här, det här är ett forum för fantasier.
Mm.
Det är liksom, det står i den texten. Forumet heter The Cannibal Cafe.
Ah,
alltså,
bra namn.
Ja, jag vet, jag kände också det, att det var så här, kudos to you. Han skriver att han söker en välbyggd 18-30-åring som vill bli slaktad och uppäten. Mm. Och han får ganska många svar. Men kom ihåg så här, det här är folk som, ja, men som är mer intresserade av roleplay.
Exakt, de vill typ prata om hur det skulle vara.
Exakt, precis så. Och han träffar typ några stycken, om det är 2 eller 3 stycken träffar han. De kommer hem till honom. Men när
att man vågar det. Hur vet man att det inte bara är en toking då?
Nej, men de här människorna verkar vara att de faktiskt vill det då.
Mm.
Men när de väl är hemma hos honom, du vet, han kanske har bundit fast dem eller så här, påbörjar saker, då backar de ur.
Okay.
Och det accepterar alltid han direkt. Typ. Då kanske typ så här, det var någon som bara, då hängde de och käkade pizza och typ hånglade. Så att han är liksom, han bryr sig om konsent.
Mm.
Så samtidigt som att det kanske, det är lite svårt att hitta någon som är liksom helt inställd på att göra det, att de kanske som sagt mer vill lajva. Men Armin är ju, han är ju på riktigt liksom.
Mm.
Han har byggt ett så här slaktrum i sitt hus på övervåningen. Men du vet så här, jag ska inte berätta för mycket, för det, jag känner att det blir äckligt.
Mm.
Det här är en ganska äcklig historia. Kanske vana känsliga lyssnare. Jag kommer inte dra för mycket detaljer.
Nej.
För att jag tycker att det är lite svårt. Men han får då kontakt med ytterligare en man. Den 14 februari 2000.
På Alla hjärtans dag.
Ja, exakt. Och också, ja. Här, då skriver Bernd Brandes, en ingenjör från Berlin, skriver till honom och svarar på hans annons. Som sagt, det är den 14 februari. Han har en sambo. Men bara, du kanske kunde fixa något fint för henne.
Mm.
istället. Nej, nej, inne på The Cannibal Cafe. Mm. Svara på annonser. Anser sig själv vara en välbyggd man som vill bli slaktad. Han är en, alltså han verkar leva typ ett ganska vanligt liv typ. Men han är en dröm om att bli kastrerad och uppäten. Han vill liksom, hans fantasi är att typ att bli upptagen i en annans kropp.
Mm-hmm.
Den 9 mars 2001. De har alltså haft kontakt i typ ett år. Jag tror att de här datumen stämmer. Då möter Armin Bernt vid tågstationen i Amstetten. Och de åker till det huset som Armin då har delat med sin mamma tidigare. Väl där så får gästen sprit. Han får hostmedicin och han får sömntabletter.
Mm.
För att liksom numb the pain som ska komma. Och de börjar filma sin kväll tillsammans. De bestämmer sig, eller Bernt vill att Armin ska byta av hans kuk. Men det lyckas han inte med. Förlåt. Som sagt, grovt. Han ville bli kastrerad helt enkelt. Mm. Så istället så skär han av den. Och för, han, så här, han förbinder såret så att inte ska, han inte ska förblöda för snabbt typ. Och sen så ska de då tillsammans försöka äta det här.
Åh, vad äckligt.
Mm, jag vet. Nu håller vi ut, för det här är det äckligaste. Mm. Jag tycker att det här är det absolut äckligaste. Så han försöker de göra den rå. Det går inte, den är för chewy.
Åh, äckligt.
Jag vet, det är verkligen fruktansvärt. Det är jättehemskt. Så då steker Armin den med salt, peppar, vitlök och vin. Han liksom verkligen så här tillreder den.
Fy fan. Fy
vet
fan
vad det är som? Det är exakt som Hannibal.
Ja, det alltså, är det
du
verkligen.
Vet att det är så att man är matintresserad och Hannibal är en sån jävla, jävla obehaglig kombination.
Det är
kombination.
Så äckligt.
Det är verkligen, verkligen vidrigt. Men det går, den blir inte god då heller. Så då ger han den till sin hund. Så hunden får äta upp könsorganet. Sen lägger Armin Bernt i sitt badkar. För att, att han typ ska förblöda.
Är han vid medvetande?
Ja, han är vid medvetande. Ja, han har ju, de har ju skurit av. Men de har ju som sagt, han har lagt förband. Ja,
okay.
Så han är vid medvetande. Och han är det, han är väl svag och liksom så. Så att han bär upp honom, lägger ner honom i badkaret. Han får ligga där. Han ligger där i flera timmar. Samtidigt som han ligger där så sätter sig Armin och läser en Star Trek-bok i 3 timmar.
Mm.
Jag som har svårt att fokusera på en bok i vanliga fall. Mm. Tänk dig när man vet att det där pågår.
Alltså...
Men han kollar till honom ibland och du vet så. Men det tar väldigt, väldigt lång tid. Så, 4:15 på morgonen, natten, så bär Armin Bernt upp eller till sitt slaktrum. Där han, efter lång tvekan, böner och typ att han kysser honom, då hugger honom i halsen.
Usch.
Mm. Och sen så börjar han då skära i hans kött.
Mm.
För att det är som sagt, det är så här, hans grej är ju ätandet, det är ju inte dödandet.
Nej. Typ.
Och det tar 2 timmar och han filmar allt. Så allt i hela deras kväll finns liksom dokumenterat. De kommande 10 månaderna äter Armin av Bernt.
Men att hans tjej inte...
Att han är försvunnen?
Ja.
Jag vet faktiskt inte.
Mm.
Då måste jag leta efter honom. Men jag menar, det leder väl inte fram till... Det kan man ju tänka sig.
Nej, man skulle kanske också kunna tänka sig att de då... Så här, vad har han gjort innan han stack? Jo, han har varit på Cannibal Cafe typ. Och...
Ja, det är verkligen, verkligen sant.
Mm.
Det är jättekonstigt. Jag har ingen aning.
Det lät så länge, men...
Ja, jättekonstigt. För att jag menar, och typ hans jobb.
Ja.
Ja. Tänkte inte ens på det.
Nej.
Så sant. Han har ju styckat kroppen liksom och har bitarna i en frys. Han har lagt det under så här hämtpizza så ingen ska se det. Under de månaderna, under 10 månader så äter han, jag har läst lite olika bud, men mellan 20 och 30 kilo. Och du vet, han så här, gör verkligen fina måltider. Där han så här, I set the table with my best cutlery och sådana saker. Men så börjar ju det ta slut. Och hans fetisch är ju, han säger typ att han blir mer och mer stabil och han liksom känner sig väldigt nära Bernt när han fortsätter äta av honom. Men han vill ju då, han börjar leta efter sitt nästa offer. Mm. Han går tillbaka till The Cannibal Cafe och lägger ut en till annons. Och en österrikisk student som typ tar kontakt med honom. Mm. Och han är ju så här, han tänker att det är en fantasi.
Mm.
Så när han inser att han menar allvar, att Armin menar allvar med den här att han vill verkligen gå igenom, eller han vill verkligen utföra det här, så ringer den här studenten polisen.
Mm.
Så den 11 december 2002 grips Armin. För då har polisen sökt igenom hans hus och hittat då rester av Bernt. Det var inte mycket kvar, men det fanns lite. Usch. Och även den här videon från deras kväll tillsammans. Och han erkänner ju i princip direkt. Men det tar ändå ganska lång tid att sätta ihop caset.
Mm.
Och det är för att det visar sig att kannibalism är inte olagligt i Tyskland.
Nej.
Alltså själva handlingen kannibalism är inte olagligt.
Nej.
Och även om dödshjälp är olagligt så är det typ så här, men 65 år. Väldigt, väldigt lite liksom.
Mm.
Så de har så problem, bara, vad fan ska vi döma honom till? Och du vet så. Det blir ett väldigt krångligt, rent rättsligt fall. Man åklagar honom för mord för sexuell tillfredsställelse. Är tydligen en grej där.
Okay.
Och även disturbing the peace of the dead, vilket väl är griftefridsbrott i Sverige. Så de två sakerna har man. Och under rättegången så erkänner då han förstås återigen att han har gjort det här. Men han trycker också på att så här, han ville det här.
Mm.
Det här var hans högsta önskan i livet.
Mm.
Han, det är liksom allt var, men så här, det var samtycke i det här mordet. 19 minuter av den flera timmar långa videon visas för jurymedlemmarna. Och efter det så här, ja men folk har gått i terapi så jävla länge. Det tycker jag är så jävla svårt med just att så här, vad gör det? Jag vill ju, som vi pratade om tidigare, jag har jättesvårt för att se crime scene photos och sånt. Och det är fan jävla grej att utsätta någon för.
Ja,
liksom.
Och film blir ju
Och det är också något så jävla grovt det här, tänker jag. Den 30 januari 2004 döms han för dråp.
Okej.
Okay. Till 8 års fängelse.
Jävlar.
Inte så mycket. Men ett år senare så bestäms det då att rättegången ska tas om.
Okej.
Okay. Man menar att han borde dömas för mord trots att Bernt ville mördas för att han njöt av mördandet.
Mm.
Alltså någon sån grej. Den 10 maj 2006 döms han igen. Och det blir då som åklagaren har tänkt. Han döms för mord till livstidsfängelse.
Wow.
Så nu sitter han inne.
Mm.
Och jag tycker att det här fallet alltså jag har så svårt att veta vad jag tycker om det.
Mm.
För att så här. Alltså jag är superglad att han inte bara gick ut på gatan och plockade första bästa person.
Mm.
Ja, det är två vuxna personer. Alltså så här.
Men man vet, alltså.
Nej, man vet ju inte det som är grejen. Men jag tycker det är, jag tycker
fast
det är svårt.
Filmen lär väl i och för sig visa att den här Bernt och inte skrek och typ gjorde motstånd.
Nej, exakt.
Ja. Ja.
Nej, det verkar inte finnas något tvivel om att han ville det.
Nej.
Utan det handlar mer om Armins inställning. Typ.
Alltså Armins, alltså om man nu ska försöka ge sig liksom på att försöka förstå kannibalism.
Please do.
Så kan man ju kanske mer relatera till det att man vill äta någon än att man vill bli uppäten, eller?
Ja.
För liksom, vad skulle det någonsin fylla för funktion att bli uppäten? Man vet ju inte om det.
Nej, exakt. Det är just den grejen som är så här. Ja, det är super nice och ha sex och sånt.
Mm.
Och typ tillfredsställelse, kanon. Men det är just det, den ultimata uppoffringen. Alltså så här, hur var hans upplevelse då? Var han typ superkåt? Men vad gör det med honom? Mm. Alltså så här,
är det så jävla konstigt?
Det är så himla, himla märkligt. Och jag tror också att det har sagts typ att han leder någon slags psykisk problematik.
Det känns ju som det.
Men just rent rättsligt tycker jag att det är
gud vad obehagligt.
Avigt. Ja, jätteläskigt är det ju. Men det är lite märkligt. Och just det här att de insåg att kannibalism inte är olagligt.
Det är helt galet.
Du vet, jag läste någon så här text som var typ så här, kanske han kan dömas under europeisk lag. Alltså du vet att det var verkligen ett reellt problem.
Gud, vad sjukt.
Mm. Eller hur?
Tack, vad häftigt.
Jag ska berätta två saker till för dig. Delvis vill jag berätta att Armin tycker ju typ att han kom Berns himla nära, att han fick en stark bond typ genom det här, och att det bara växte ju mer han åt typ deras starka relation. Han har också sagt att Bernt var tydligen väldigt bra på engelska. Det var Armin inte. Men nu har han blivit väldigt mycket bättre sedan han åt upp honom.
Shit.
Mm. Sak nummer två. Han är numera vegetarian.
Gud vad flummigt. Undrar vad man skulle vilja äta upp då, om man skulle liksom få den personens egen, liksom det som den var bra på.
Det. Vad hade det varit?
Vem man skulle välja? Jag hade velat äta någon som är bra på att sjunga.
Vad hade du velat äta Beyoncé typ?
Typ.
Men också det känns som att fan, nej, jag hade nog hellre haft någon som var jävligt, jävligt smart.
Einstein.
Och han ser så äcklig att äta på något sätt. Jag tror Beyoncé är mycket godare.
Ja, säkert.
Nej, men någon som är riktigt, riktigt smart. Alltså någon typ så här fysiker. Någon som förstår saker som man själv inte fattar. Det hade jag tyckt var härligt. Någon sån Nobelpristagare hade jag nog tuggat på.
Mm.
Så hade jag valt den som så godast ut.
Mm.
Bra.
Bra, då vet vi.
Gud, vi kommer vara en så här superduo. Du kan sjunga, jag kan tänka.
Exakt.
Så bra.
Ja, shit vad läskigt, tack för det.
Jag vill bara säga att det här mordet blev jag tipsad om av en som lyssnar på oss på Instagram. Folk har liksom börjat skriva så här olika, om olika fall till mig i DM. Det är otroligt mysigt.
Ja, wow, det är stort.
Ja, det är jättehärligt. Och den här personen heter då Tessa Mon. Så puss och tack för det.
Nu kommer jag att berätta om ett fall som slutar lyckligt.
Ja, äntligen ett survivor.
Ja.
Fan, vi behöver det, du vet.
Mm.
Jättebra. Jag är också glad att du avslutar då. Dagens bra avsnitt alltså.
På en happy note.
Precis.
15-åriga Mary har rymt hemifrån. Hon har varit på rymmen hemifrån i någon månad.
Oj.
Och bestämmer sig, hon börjar längta hem och bestämmer sig för att återvända hemåt. Hon längtar efter sina föräldrar. Så hon är just nu i Kalifornien. Och ska lyfta hem till Nevada. Och det är liksom under den här tiden. Så att det är 70-talet, typ slutet 70. Ska jag gissa. Jag kommer inte ihåg exakt när. Så folk, det är vanligt att folk lyftar. Så hon bestämmer sig för att lyfta hem. Du och jag ska inte börja gissa om hur långt det är mellan Kalifornien och Nevada nu. Eftersom vi har noll koll på USAs geografi.
Just det, vi gissade ju fel på 15 timmar en gång.
Ja, men jag tänker att... Jag ska inte ens börja gissa. Jag tror att de är typ angränsande.
Ja, jag tror också det. Kul.
För Nevada, där
började
ligger väl...
Började gissa direkt.
Eller hur? Men Los Angeles ligger väl...
Exakt.
Nej, Las Vegas ligger väl i...
Nej, precis, i Nevada.
Och ja.
Ja.
Hon ska i alla fall lyfta hem från Nevada. Nej, från Kalifornien. Hon står längs vägen och lyftar med en skylt som talar om vart hon ska. Och precis bredvid henne står två personer som ska åt samma håll.
Mm-hmm.
När hon står där och lyftar så stannar en blå van med en manlig förare och erbjuds att plocka upp henne. Han vill däremot inte ta upp de andra två som ska lyfta och ska åt samma håll.
Mm.
Han säger att han bara har plats för henne fast det är liksom en helt tom van. Och de som står och typ co-lyftar med henne är bara så här, don't do it, typ, hoppa inte in, det där verkar jättesketchy. Men hon är typ... hon är helt liksom, hon är helt determined på att hon ska hem. Så de säger så här, men varför kan de inte ta med oss? Liksom, det är någonting som är weird med det här. Men hon hoppar in och åker med honom. Liksom, kör iväg. Hon ville bara hem. Hon var desperat. Hon kände att hon inte kunde leva en dag till utan sin familj. Så hon hoppar in. Väl i bilen så är hon trött. Och hon somnar liksom. Hon är 15 år.
Att du gäspade samtidigt som du sa det. Du ljudsätter verkligen det här. Otroligt.
Verkligen. Och så sömnig var hon. Som jag... Hon var så trött. Så hon somnar i bilen. Och hon har liksom inte ens reflekterat över att det kan vara någonting weird i det som... Eller liksom att han är något att han kan vara någonting farligt. Mm. Utan han är en äldre man, så hon tänker att han är väl någon så här morfars figur typ. När hon vaknar så märker hon att vägskyltarna visar att de åker åt fel håll. De är inte alls på väg hem.
Det där är ju ens mardröm.
Ja.
Alltså där är hela ens mardröm. Just den sekunden man inser det.
Så hon, du vet, är så här: hallå, vad gör du för någonting? Du åker åt fel håll. Varpå han bara fortsätter att köra, säger ingenting. Och de är liksom hamnar mer och mer öde. De är liksom kör längre och längre bort. Efter ett tag så stannar han vid vägkanten, vid en helt ödelagd väg. Och då liksom verkligen förstår hon att hon är i ordentlig fara. Så hon bestämmer sig för att så här, jag försöker göra, I'll try to make a run for it. Jag försöker fly. Och hon ser att hon har en oknuten sko, så hon typ böjer sig ner i bilen för att knyta den. För hon tänker att om jag ska kunna springa så måste jag knyta mina skor. Och hon typ resonerar ändå så här, jag kan klara det för att jag är ung och frisk och liksom han är gammal.
Fråga.
Ja?
Mary. Jag vet vilket fall det här är.
Ja.
Det är otroligt. Mm. Jätteglad att du valde det.
Det är väldigt starkt.
Jag minns inte så mycket om det heller. Så det är...
Nej. Ja. Mm. Så hon ska då knyta sin sko. Så hon öppnar passagerardörren och böjer sig fram för att knyta den. Och varpå hon får en slägga i huvudet. Så hon förlorar medvetandet. När Mary vaknar upp igen så är hon bunden i baksätet på den här gubbens van. Och han börjar våldta henne.
Så de är liksom ute mitt i ingenting?
Ja.
Nej, det är så jävla hemskt.
Det är verkligen fruktansvärt.
Alltså jag tycker också man kan känna igen den här grejen, den rädslan som sagt är att man åker åt fel håll, att man är så utsatt. Jag har aldrig lyftat, men nej, typ bara när man åker med så här shady taxichaufförer.
Ja, verkligen. Att man bara, varför tar han den här vägen? Ja,
exakt, det tycker jag är det man kan relatera det till.
Verkligen.
Och det är fan.
Och då är man ju, man säger, då är jag ofta också så här, jag kommenterar inte.
Nej.
Eller för man vågar ju typ inte skapa någon så här, varför kör du den här vägen?
Nej,
typ.
Exakt, att man inte vill skapa någon dålig stämning. Typ.
Verkligen, så verkligen. Konstigt. Men de är då i ödemarken verkligen. Och han börjar då våldta henne, vilket är så hemskt. Och hon är bara så här, varför gör du det här? Liksom. Och han bara fortsätter, han våldtar henne flera gånger på rad. Typ. Och sen somnar han och hon kan inte fly för att hon är helt liksom, uppbunden. Han ligger och sover och hon ligger bara och tänker på att hon vill... därifrån, hon vill dö och hon bara upprepar och typ bedjar till honom, så här, snälla släpp mig fri, jag ska inte berätta för någon, bara du låt mig gå så lovar jag att jag inte ska säga någonting. Men han då skiter totalt i det och fortsätter att våldta henne liksom en hel dag till.
Vänta, hur länge pågår det här?
Ja, men det är typ
det är liksom ett dygn typ.
Ja, det är typ ett dygn.
Åh gud, det har inte jag fattat.
Jo.
Oh.
Så, eller säg att det börjar då först på dagen.
Ah.
Och sen så somnar han och så vaknar hon på natten och då fortsätter han våldta henne hela natten. Hon är vaken under hela tiden och han bara våldtar henne upprepade gånger. Mm. Och hon så ser solen gå upp, vet, i öknen och bara ligger där och tänker bara, nu vill jag dö. Och hon bara fortsätter att be det till honom att han ska släppa henne. Och sen nästa dag så typ rycker han tag i henne och hon är helt naken och bunden och säger så här, vill du verkligen bli släppt fri? Och hon bara, ja, snälla släpp mig fri bara. Och han säger, ja, jag ska släppa dig fri. Och så tar han upp en yxa från sin verktygslåda. Så de är utanför bilen, han har tagit tag i en yxa och hon är bunden. Och han tar tag i hennes vänstra arm och svingar sin yxa. Och hon börjar ramla, men hon fattar typ inte riktigt vad som händer. För hon håller tag i honom, men hon bara fortsätter att ramla. Och hon fattar inte då vad som har hänt förrän hon tittar ner på sin vänstra arm och ser att det inte är något där. Utan att Marys, hennes arm var avhuggen från under armbågen.
Mm.
Och hon har så ont. Hon, det är det som jag tycker är läskigast. För jag tänker att man inte känner smärtan för att det gör så ont.
Mm.
Men hon verkligen känner en sån extrem outhärdlig smärta av det här. Sen tar han då tag i hennes högerarm Och hon, då börjar hon liksom, hon försöker göra motstånd och tänker att någon kanske kan höra mig. Så hon bara skriker och skriker och skriker och försöker sparka honom så här. Men han svingar ändå med sin yxa. Och så märker hon att hon bara fortsätter att sparka och det gör ont och du vet så här. Så ser hon att han håller på att vifta och så här, snurra runt lite längre bort. Och då ser hon hur hennes höger hand håller fast i honom fast den inte är fast på hennes kropp.
Nej, det där.
Så sjukt läskigt.
Ja, alltså det, just den detaljen.
Ja.
Är en sån grej som man inte, alltså, inte kan glömma i en sån Nej. Story. Liksom. Den...
Det är verkligen så jävla läskigt.
Ah.
Så han, och hon blöder ju hur mycket som helst. Så hon liksom börjar tuppa av sådär. Och när han har huggit av båda hennes armar så är hon helt stilla. Och han, tror man då, tror att hon är död. Så han börjar släpa henne liksom mot ett, mot en klippa eller mot ett liksom... där han slänger ut henne från det, den avsatsen. Fallet gjorde så att hon bröt 4 revben och eftersom hon har blivit av med så mycket blod så försattes hennes kropp var liksom i chock att den är så där helt paralyserad typ. Så hon ligger där under den här klippan där hon har blivit nedslängd och hon har ju ingen aning om han är kvar där uppe eller om han har stuckit liksom. Hon ligger där och blöder och hon är så trött och hon är så kall. Och det enda hon vill är väl typ att somna in. Men så har hon en röst i sig själv. Så här bara, jag kan inte låta honom göra det här mot någon annan. Jag måste kämpa emot min trötthet. Jag måste ta mig härifrån.
Fick rysningar.
Ja, det är så alltså, starkt.
Rös i hela kroppen.
Det är så starkt. Så hon... det här är så obehagligt tycker jag. Men hon liksom tar sina... armstumpar då, eller vad man ska säga. Och så här, gegga ner dem typ i leran. Eller i jorden.
Mm.
Så att det ska stoppa blödningen. Så det blir som så här lera.
Hur kan man ens vara så smart?
Alltså,
i den situationen.
Det är så läskigt. Så hon stoppar blödningen på det sättet. Jag tänker att det måste göra så sjukt ont också. Att så här... Så hon stoppar blödningen på det sättet och sen börjar hon kravla upp för den här klippavsatsen där han har slängt ut henne.
Gud, jag orkar liksom inte ens gå upp ur sängen när jag är bakis.
Nej.
Det känns som en struggle att gå från sängen till soffan.
Jag vet.
Hon
verkligen här person, kämpar.
Jag fattar inte, alltså den styrkan.
Är det så sjukt. Och det tar lång tid för henne att kravla upp. Så när hon väl kommer upp på vägen igen så är det liksom helt mörkt. Och det är bara så här månen som lyser upp.
Hon kravlar liksom i typ timmar.
Ja. Hon hör i alla fall trafiken på avstånd långt borta. Så hon bara, jag börjar gå åt det hållet. Det måste ju finnas en motorväg här i närheten. Och om jag kan ta mig dit så kan jag bli räddad.
Så hon är liksom naken, har inga armar, har brutit 4 revben.
Och hon börjar då gå. Och går och går och går. Och går tills solen går upp. Till slut så möter hon en bil. En röd sportbil. Och då händer det som man så här, tänker inte får hända. Hon typ stannar och bara, hjälp mig. Du vet så här. Och det är 2 killar sitter i bilen. Och de bara kör förbi. De vågar inte stanna. Så de... lämnar henne där.
Hur är det möjligt? Alltså hur är det möjligt? Jag förstår inte det.
Nej.
Vad är man för människa liksom?
Och hon berättar sådär hon bara, jag såg väl ut som i en liksom världens skräckfilm och de vågade inte stanna. Men det är helt sjukt att man inte stannar.
Ja, men hon är ju offer i skräck. Alltså det är inte liksom
Nej.
Det är typ det är 2 killar mot en tjej utan armar i sådana fall liksom.
Nej, det är så ofattbart.
Det är verkligen det.
Så hon fortsätter att gå. Och efter ett tag så möter hon nästa bil. Och det är ett par som är på smekmånad som har kört vilse.
Sjuk smekmånad.
Ja, verkligen. Verkligen fatta deras, vilket band de får efter det.
Antingen så kommer de vara ihop för alltid eller så är de redan gjort slut.
Exakt.
Eller redan, det här var ju 70-talet.
Ja.
Du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du menar. Och de hjälper henne i alla fall. Så de kör i ilfart mot en telefon. Man får också tänka att det fanns ju inte mobiltelefoner. Liksom. Så de kör i ilfart till en typ bensinmack och ringer 911. Och så kommer en helikopter och räddar henne. Och när hon är, hon har alltså blivit av med hälften av allt blod i kroppen. Och det blodet hon har kvar har nått så här sjukt giftiga nivåer. Jag vet inte exakt vad det är som händer när det händer.
Men det är någonting.
Hon skulle liksom verkligen ha varit superdöd. Men hennes kropp hade väl en sån liksom stark vilja att leva, så att den typ tog sig igenom det. Vilket är så starkt.
Ja, det är otroligt. Det är verkligen, verkligen otroligt.
10 dagar efter att hon har kommit till rätta så hittar de hennes, den här mannen, och han blir åtalad. Han hette Lawrence Singleton, och Mary sitter då med under rättegången. Och det här är det sjukaste, att han blev bara, han blev dömd för våldtäkt och försök till mord och fick 14 års fängelse. Vilket är så jävla lite, men det var tydligen maximal straffet.
Det är som man kunde döma någonting. När kommer han ut då?
Han blev frigiven 87. Så säg att det här var typ 77 kanske.
Ja, han typ sitter där 10 år. Mm, perfekt. Men uppenbarligen är det en person som inte har någon som helst respekt för typ mänskligt liv.
Nej, nej. Och det här är, nu ska du få höra någonting riktigt läskigt. För hon var ju såklart dödsrädd i när hon, för hon satt då liksom 10 meter ifrån honom i rättssalen. Och när han har blivit dömd och leds ut ur rättssalen så går han förbi henne och viskar typ till henne att så här, om det så blir det sista jag gör, så ska jag se till att slutföra det jag påbörjade med dig. Så läskigt.
Men...
Så han blir då dömd till 14 års fängelse. Kommer ut 1987. 1997 mördade han en kvinna i Florida.
Nej.
Och för det fick han dödsstraffet. Men han dog i cancer innan det.
Bäst. Bra.
Och hon är... den coolaste av alla coola kvinnor i hela världen. Det är så starkt. Jag såg då en dokumentär om henne, eller med henne. Och hon har 2 såna här liksom Kapten Krok krokar typ. Det är så sorgligt, hon sa, du vet, tar upp en servett med dem och torkar när med en, ja.
Men det är också vet du vad som är så jävla heartbreaking? Det är ju att hon typ överlevde den här skiten. Mm. Tog sig igenom helvetet för att hon bara, det här får inte hända någon annan kvinna.
Och så händer det ändå.
Och så fucking sviker rättssystemet.
Mm. Nej, jag vet. Det är helt sjukt.
Nej, det där, vad heter hon? Mary Vincent heter hon, va?
Jag tror det.
Ja, det gör hon.
Och
det är så jävla starkt. Jag fattar inte att det pågick så länge.
Jo, det var typ ett dygn.
Fattar. Och så just det att hon... kravla i flera timmar, alltså, och man önskar ju typ att man var så, att man bara skulle vara säker på att man själv skulle vara den som bara, nu sätter vi igång.
Jag skulle typ inte vara det.
Nej,
det är bara typ som nu att jag kan knappt hålla mig vaken. Jag håller på
att somna. Men då är det inte här så jobbigt.
Nej.
Nej, men för jag har tänkt på det. Jag kommer ihåg när jag bodde i Berlin en kortis, så var min pappa nere och så var vi på lite olika såna andra världskrig, så typ murmuseer, du vet, såna saker. Eftersom vi båda två gillar krigshistoria väldigt mycket. Och du vet, folk som typ gjorde helt sjuka saker för att fly muren. Att det var några som typ byggde någon så här linbana som de åkte på elstäng. Alltså elledningarna superlångt, de som grävde tunnlar. Och att det känns som att förhoppningsvis så kommer man själv aldrig vara i en situation där man inser huruvida man är en sån som bara, ja, nu börjar vi bygga en tunnel, gubbar. Eller om man är en sån som bara, nej, men nu ger vi upp. Och det här är ju det sjukaste.
Så slipper man ju veta det.
Exakt, men det här är det sjukaste.
Sån överlevnadsinstinkt. Och hon var typ, sa då så här att när han har blivit dömd till döden, hon vill egentligen veta, hon vill liksom förstå sig, det hjälpte inte henne, utan egentligen vill hon förstå sig på hans där mörka sinne. Men nu är hon typ, hon vet, sa någonting så här, när jag tittar på mina söner och typ, hon bara, det handlar om mina barn och typ Gud nu liksom. Hon är sådär, vilket också känns himla så stort att man typ har
kan släppa gå vidare.
Det var så starkt.
Den där historien är, för den går, Alltså den slutar ju i totalt mörker i det att han faktiskt går vidare och mördar en,
ja,
en annan kvinna liksom. Men just hennes del av den.
Nej, precis.
Den är, för det är ju nattsvart det här. Mm. Alltså du vet att det är sånt grovt våld.
Mm.
Och det är...
Hon var så otroligt ung.
Ah, hjärtat.
Mm. Den är väldigt... men det som är att det känns som att det är fantastiskt att få höra om... starka offer liksom. Man behöver höra att man bara för, om man träffar en mördare så kan man överleva ändå.
Mm, jag vet, det är verkligen sant. Vi borde typ planera in att varje x antal avsnitt så
gör vi en survivor, det kanske blir då.
Ah, en survivor story någon av oss. För att man typ behöver det ibland.
Verkligen. Så det var det.
Alltså den här historien är ju den är ju uppfyllande på många sätt, för den är så jävla sorglig, men den är så himla himla stark.
Den är stark.
Jag är jätteglad att du valde den.
Heja Mary.
Ja. Vilken jävla king. Därmed inte sagt att folk som inte lyckas fly från sina mördare.
Nej,
inte gör det. Alltså du vet, inte gör det för att de inte är tillräckligt starka förstås liksom, men det är något väldigt inspirerande att typ höra en sån.
Gud ja.
En sån survivor story. Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Jag känner mig konstig i mitt sinne just nu.
Mm.
Både uppgiven och hoppfull.
Det är ändå en bra kombo.
Mm. Ja. Jag har gett upp, men
har hoppet.
Jag tänker att någon gång kanske jag kommer avge upp igen. Mm. Så det känns bra.
Härligt.
Tack så jättemycket.
Tack.
Och tack för att vi poddar.
Tack för att vi fick podda och tack för att Karin lagade världens godaste lunch till mig.
Brunch.
Brunch queen.
Tack snälla. Vi måste ju väga upp de här hemskheterna. Vet att igår när jag låg och researchade mitt mord så låg jag verkligen i min säng, åt mackor och skrev de här vidriga, vidriga sakerna. Då var jag tvungen att ta en paus från ätandet.
Ja, det förstår jag.
En kort paus, visserligen. Men det är få saker som kan hålla mig från maten då.
Ja.
Men just det, just det här steka en kuk, det fick till och med mig att
det är verkligen.
Sätta äggmackan i halsen.
Jag brukar inte heller vara så jättekänslig med såna där grejer. Men när jag kollade på Hannibal, den med Mats Mikkelsen, den kunde jag inte äta.
Nej.
Någonsin. Varken efter eller innan eller under. Så jag åt inte på någonting. 3 månader. Nej, men det var sådär att jag kunde liksom inte ens efter ett avsnitt var klart. Jag var inte sugen på mat. Nej. För att det var så otroligt obehagligt tycker jag.
Jag tycker att den här Armin Meiwes är lite, lite lik. Mads Mikkelsen i Hannibal. Han ser ut som en... han är inte lika snygg förstås.
Nej.
Men det är något rejält kannibaligt.
Jävligt, men den är väldigt bra, den Hannibal tycker jag. Ja, men den är läskig som tusan.
Den är fruktansvärd.
Den är verkligen väldigt explicit.
Ja. Japp. Det är något läskigt med någon som är matintresserad och maten är människor.
Nej. Tycker du verkligen
att, det? Att, men att jag tycker att det adderar någonting att man är så foodie.
Ja, verkligen.
Folk som kallar sig foodies är obehagliga redan från början.
Verkligen.
Sen adderar man att
adderar ett lår på det, människolår.
Verkligen. Ja, men du.
Tack för idag.
Puss och kram. Tack för att ni lyssnar.
Tack.
Det här var Mord mot mord. Och vi hörs nästa vecka.
Ja,
hejdå. Bye.